Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Idag har jag en bok i min hand som jag har läst som heter Shibboleth-effekten. Ledarskap, konsten och människans ansvar. Mitt emot mig sitter Julia Romanowska. Välkommen.
Tack så hemskt mycket.
Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig själv.
De senaste 20 åren så har jag forskat. Men innan dess har jag haft ett antal olika yrken. Jag är utbildad slagverkare från Kungliga Musikhögskolan. Och har spelat med Stockholms Filharmonikerna och Sveriges Radio och Symfoniorkester. Har också spelat med teatrar, Dramaten, Stadsteatern och så vidare. Jag har också läst IT och har arbetat som programmerare, systemerare, verksamhetsanalytiker, managementkonsult. Och i samband med det så kom jag i kontakt med ledarskap. Och då blev jag intresserad av de processer som händer i grupper. Och så utbildade jag mig då, gick på Försvarshögskolans de här standardiserade kurser som de hade. UGL och UL och blev certifierad handledare och har arbetat med dem ett antal år. Jag har samtidigt under många år hållit i en litterär salong. Förutom då att vi visade olika dokumentärfilmer så hade vi också uppläsningar av litteratur och musik. Och ur just de här salonger växte Shibboleth-föreställningar fram. Det där jag började då framföra föreställningar och efter varje konstnärlig upplevelse så har vi samtalat med publiken. Det fick mig att inse hur människor blev påverkade av de här föreställningarna. Det var då idén föddes att använda sig av Shibboleth-föreställningar som ett alternativ till ledarskapsutbildning.
Som eftersom, en typ av ledarskapsutveckling?
Ja, precis. Mm. Eftersom påverkan var så stark och så spontan. Samtidigt som jag var mer och mer frustrerad när jag ledde de här standardiserade utbildningarna. Då kände jag att det här är kanske inte rätt sätt att lära ledarskap genom teorier eller instruktioner eller genom att någon slags mekanisk beteendeinlärning.
Och sen den här boken bygger på ett forskningsprojekt.
Ja.
Hur kom det in i bilden?
Då när idén föddes att använda sig av mina föreställningar. Då har jag tänkt på att det här är kanske någonting som jag skulle vilja veta. Hur egentligen påverkade människor? Jag ser det. Men graden av påverkan, är det verkligen, kan det påverka ledarskapet? Kan det påverka i sin tur att ledare i sin tur påverkar sina medarbetare och så vidare? Jag ville veta.
Mm.
Det är då jag har kontaktat då framförallt Törres Theorell, som är den i Sverige som är väldigt intresserad av att just undersöka hur kulturella uttryck påverkar människor, speciellt med inriktning på stress.
Mm.
Och han blev väldigt intresserad.
Och vad gör han för något?
På den tiden var han professor på KI och chef för stressforskningsinstitutet, tror jag då. Ja.
Mm.
Då började jag söka pengar och så fick jag då vetenskapsrådet bidrag. Det här gjorde då att vi kunde starta ett ganska stort projekt som jag ledde med 50 chefer, runt 200 medarbetare.
Och under vilken tidsperiod genomförde, när var det här i tid?
Det var 2007 till 2008. Det ledde till att jag då sedan doktorerade och skrev min avhandling 2014 vid Karolinska.
Så att du är doktor i?
Medicin är doktor.
Just det. Och då kommer vi fram lite mer till den här boken. För att den här, vad det är som handlar om och vad det går ut på. Och om jag ska försöka säga någonting för att man hänger med som lyssnare här. Så är det ju, ni gjorde det här forskningen och tittade. Ger det här bättre resultat? Utveckla det här chefer och ledare på ett annat sätt än vanlig klassisk, om man får kalla det för det, utbildning, ledarskapsutbildning?
Ja, precis.
Eller hur? Och det är det som boken handlar om och beskriver vad skillnaden är och vad det går ut på.
Precis, beskriver själva forskningen, experimentet, resultaten och sen reflektion kring resultaten.
Mm. Om man tänker själva, för du diskuterar ju det här med själva, vad ska man säga, svagheterna med den vanliga klassiska ledarskapsutbildningen.
Jag tror att det är lite en illusion att tro sig ha recept på goda ledarskapsideal. Dessutom utifrån föreställningar om inneboende mänsklig godhet. Det finns faktiskt bristande empirin för sådana modeller. Dessutom så tror jag det är en farlig idé, en farlig tanke att teoretiskt bestämma hur människor ska i praktiken bete sig. Vad är rätt beteende, vilka är de rätta värderingar och så vidare.
Mm.
Eftersom varken människan eller etiken är inte vetbara på samma sätt som naturen. Människan är social och psykologisk varelse och rörlig och svårt att bestämma exakt. Så det finns ingen sådan lära. Och handlingens område är det sannolika området. Människan är skiftande och i ständig rörelse, som jag sa. Att lära ledarskap som bygger på de här idéer och teorier kändes efter ett tag när jag själv arbetat med mig inte tillräckligt. Det här handlade om ledarskap och det var inte att lära sig vara en ledare.
Just det. För jag tänker, jag har haft flera gäster här genom åren med ledarskapsböcker där man pratar mycket om motivation, hur man skapar engagemang och så vidare. Det finns ju många olika begrepp inom ledarskapslitteraturen som återkommer. Sådär.
Jag kan väl säga så här. Jag inriktar mig på någonting annat. För mig, det viktigaste i det här fallet, det är att humanisera ledarskapet. Att återuppväcka omdömesförmågan hos ledare. Och en djup känsla av moralisk ansvar. Det är det som jag inriktar mig på. Det är det som är viktigt, tycker jag.
Mm.
Eftersom på deras axlar vilar vår väl. Sen finns det givetvis ett flertal många olika sätt man kan bete sig. Men de sätten är så pass olika. Vi kan inte ha en recept på hur en ledare ska vara för att vara en bra ledare.
Ja, just det. Och det här, din bok är ju inte heller ett recept.
Nej, på verkligen inte.
Men vad är den röda tråden här? Är väl att man utvecklar människan, utvecklar ledaren. Den växer, alltså både moraliskt och alltså den växer snarare än att den ska nå ett visst resultat. Tänker jag rätt då?
Ja, jo, precis. Och det här är att inrikta sig på lite djupare skikt i din personlighet. Och Jag vill bara också nämna det här, vad makten gör med människor. För att det är en väldigt viktig aspekt när du får en formell makt. Vi vet att makten utövar en ganska stark förödande kraft på ledare. Och makten korrumperar oss och berusar oss. Vissa säger att det påminner nästan som om en hjärnskada. Alltså våra empaticentrum, vårt empaticentrum i hjärnan, det påverkas.
Mm.
Och då de här prosociala förmågorna vi har, de som är riktade mot andra människor, de krymper.
Bevisat.
Ja, alltså hjärnforskning visar det.
Mm.
Så vad vi behöver är en kraft som ska motverka detta och inte förstärka. Och därför så min idé var att kasta chefer ut ur deras ego, ur maktens ordning som de är vana vid, så att de konfronterar livet i sin helhet som det är, alltså verkligheten som den är, utan att det obehagliga förpassas. Så de behöver, ledare behöver inse det allvarliga i deras ansvarstagande. Och det allvarliga är, som filosofen Harald Ofstad sa, att människor lider, förnedras, förtrycks och har det svårt. Och man leder som man lever, alltså den människa man är. Det är inte en roll. Så du, eftersom om man tänker sig ledarskap som en roll, då har du lätt att distansera dig. Då kan du säga att jag gör det här eftersom min roll kräver det, min profession kräver det. Annars i det privata livet skulle jag kanske inte göra på det sättet.
Nej, precis.
Så vi kan inte tillämpa som chef alltså färdiga algoritmer och vackra principer som dessutom döljer världens sår. Utan man måste gå omvägen och få mig omvägen, och för mig var omvägen konsten. Så det är där jag kan återknyta varför just använder jag mig av konstnärliga uttryck.
Mm. Vi ska prata om sen vad själva den här utbildningen innehåller, vad det handlar om, alltså hur det går till. Men jag tänkte innan det, ska vi prata om studien, resultatet av studien först.
Så, okay.
så att man sen, för jag tänker det, någonstans att man bär med sig att det handlar ju om att utveckla då, som vi har pratat om, ledaren, människan på andra områden än det klassiska ledarskaps utbildningarna brukar jag riktigt inse på.
Mm.
Men ni gjorde den här studien som du beskrev tidigare. Vad visade de resultaten? Och hur gick det till?
Vill du att jag ska berätta lite upplägget med studien?
Ja, lite kort.
Väldigt kort, ja.
Två jämförbara grupper.
Ja, precis. Det är två jämförbara grupper. Och det här var randomiserad studie, kontrollerad. Så att Shibboleth-konceptet utvärderades mot traditionell ledarskapsutbildning. Och det var kontrollgruppens program. Och den genomfördes i försvarets regi och byggde på deras pedagogik, Försvarshögskolans pedagogik och ledarskapsmodell. Och också då leddes av professionella ledarskapsutvecklare. Så det var kontrollgruppens program. Och bägge programmen pågick ett år med 12 möten. Varje möte var 3 timmars långa. Så deltagare, de här 50 chefer som vi antog, de delades, randomiserades alltså slumpmässigt i 2 grupper. Så medan kontrollgruppen fick all information, precis som man brukar göra, så har Shibboleth-gruppen bara fått en adress där de skulle befinna sig. Ingen information om vad det om innehållet eller någonting annat heller.
Men, så, utan att vi ska gå in på vad de fick göra, vi sparar lite senare. Då tänkte jag så här, resultatet av studien.
Ja, och resultatet var så här. Att vi hade 2 uppföljningar. Det är viktigt att säga eftersom den första uppföljningen var 2 månader efter utbildningens slut. Och den andra var 8 månader till 10 månader senare. Så vad vi fann var slående skillnader mellan grupperna. Och skillnaden framträdde mest signifikant i den långsiktiga uppföljningen, alltså 8-9 månader efter utbildningens slut. Så jag började med Shibboleth-gruppen. Både chefer och medarbetare visade sig minskade stresssymptom hos dem. De mådde bättre, de var mer energiska, de var gladare, mindre trötta och de sov bättre dessutom. Deras självkänsla ökade och de hanterade konflikter på öppnare sätt och mer adekvat. Och det här bekräftades av biologin. Vi har tagit blodprov på alla, både chefer och medarbetare. Och det visade sig då att det regenerativa hormonet DHEAS var signifikant högre hos både chefer och medarbetare i Shibboleth-gruppen. Nu vill jag också betona att medarbetarna, de deltog inte i själva utbildningen. Så all
de
effekt...
De påverkades av sina chefer?
Ja, precis.
Genom
det,
sina chefer.
Exakt. Så det var en följd av hur chefer reagerade gentemot. Mm. Så det är överfört påverkan och det är viktigt att säga. Så vad man kan sammanfatta att både den neurobiologiska och psykologiska motståndskraften eller resilience var alltså högre i Shibboleth-gruppen hos medarbetare och chefer än i kontrollgruppen. Medarbetare har också utvärderat sina chefers ledarskapsbeteende. Och då visade sig då att i Shibboleth-gruppen så uppfattade medarbetare att cheferna var mindre undvikande, hade större mod att ta ställning i viktiga frågor och sedan ta ansvar för sina beslut. De hanterade också stress på ett bättre sätt. Totalt kan man väl säga att ansvarstagande hos cheferna ökade enligt medarbetare.
Mm.
Och de här psykologiska tester som jag nämnde visade på att chefer verkade lite mer elastiska och mer verklighetsförankrade. Deras prosociala motivation, alltså de här förmåga som tillit, altruism, medkänsla, hjälpsamhet, alla de här, den ökade. De helt enkelt motiverades mer av att bidra till något större än sig själv. En sak till kan jag nämna, vilket är väldigt intressant, det är att cheferna skattade sig själva mer kritisk efter utbildningen än före.
Så de skattade sig?
Ja, skattade, alltså de cheferna skattade sitt beteende, så det var självskattningar.
Mm.
Och då visade det sig att de här självskattningar var lägre än innan utbildningen. Det var mer självkritisk.
Just det, man skulle kunna beskriva som att motsatsen skulle vara någon som tycker att jag vet bäst, jag gör alltid
rätt. Ja, det kommer, nu, det hände ja. I kontrollgruppen. Alltså, cheferna själva, och det är i motsats till Shibboleth-chefer, skattade sig som bättre chefer, med större självförtroende och uppfattade sig som mer effektiva, mer målmedvetna, mer inspirerade och så vidare. Medan medarbetare uppfattade motsatsen. Så där uppstod också en väldigt stor diskrepans, en talande diskrepans mellan vad medarbetare tyckte och vad cheferna tyckte själva. Och nu när jag pratar om kontrollgruppen, då kan jag berätta de andra resultaten då. Det visade sig att stresssymptom ökade hos chefer, också hos deras medarbetare. Förmågan att hantera påfrestningar minskade. Så alltså försämrat psykologisk och biologisk resiliens hos både chefer och medarbetare. Även medarbetare uppfattade chefers ansvarstagande signifikant försämrande. Alltså deras laissez-faire-beteende ökade, låt-gå-beteende ökade. De verkade mindre engagerade, undvikande, mera fega.
Som helhet kan man ju se att det här är ju inriktat på att utveckla människan på något plan, om man ska sammanfatta det.
Mm.
I boken nämns visdom, vilket jag tycker är bra. Och jag hade haft en bok tidigare om det här som handlar om psykologisk utveckling, alltså personlig psykologisk utveckling, där man utvecklas genom livet och att man kan liksom utvecklas olika mycket och sådär.
Mm.
Alltså det är liksom inne på det området någonstans. Det jag tänkte när jag läste den, det är ju så här, det här är ju bra för alla människor, oavsett yrke. Alltså att utveckla en människa med att nå liksom nya tankesätt och dimensioner och förstå saker och visdom och allt det här. Varför är det just en ledarskapsutbildning? Varför är det inte en människoutbildning? Förstår du vad jag menar?
Ja, såklart att jag förstår vad du menar. Mm. Det är givetvis så som du säger. Det är inte någonting som avser enbart chefer. Jag riktar mig till chefer eftersom de har makt och de kan påverka väldigt mycket i världen. Och deras påverkan kan vara antingen positiv, de kan göra mycket gott, men de kan göra mycket ont. Min tanke var att påverka just den gruppen. Men det är inte så att det är dedikerat enbart till chefer.
Nej.
Eftersom det här, som du sa precis, det här är, det handlar om att nå djupare skikt av personlighet och påverka till en psykisk fördjupning och mognad.
Mm.
Så man kan väl se Shibboleth som något slags kultiveringsprojekt. Där man genom starka konstnärliga upplevelser, erfarenheter, arbetar med sina dygder. Med omdömesförmågan, med känslor, viljestyrkan och så vidare. Det är egentligen inget nytt, utan i den atenska demokratin var kultiveringen av dygder väldigt central. Och då kallades det paideia, utbildning. Och då det var unga människor, i synnerhet framtidens ledare, som skulle kultivera sina dygder, sin karaktär och sin själ och så vidare. Och i det här fallet handlar väldigt mycket om att utveckla, du nämnde ordet visdom, praktisk visdom.
Mm.
Det som Aristoteles kallar phronesis. Så att man i ovissa situationer har utvecklat just den här dygden att kunna snabbt orientera sig. Vad är viktigt och vilket beslut man ska ta. För det behöver man ha, det som jag beskriver i boken som estetik, estetisk förhållningssätt. Det är både det estetiska, det emotionella och etiska.
Precis.
Som samspelar då.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Om vi ska komma in lite på vad den här utbildningen innehåller eller vilka delar man jobbar med, för man får liksom en uppfattning. Alltså vad innehåller, vad går det ut på?
Ska jag först ta det mycket mer konkret? Det som händer är att deltagarna kommer, de skriver några minuter, precis vad de vill. Sedan får de lyssna på en föreställning och efter den här timmen så skriver de igen själva. Och sen är det samtal i hel grupp. Både det de skriver, sina reflektioner och samtal är icke-styrd. Utan det är helt fritt. Prata om vad man vill. Skriva vad man vill. Det är en väldigt viktig regel. Och efter kanske några dagar så får de hemskickad en protokoll över samtalet. Och sedan reflektion. Det finns en samtalsledare som inte har den vanliga moderatorsrollen utan har mycket mer som själv kan känna sig som en del av gruppen och yttra sina subjektiva upplevelser av föreställningen. Så här är det ungefär varje gång, 12 gånger var det under projektet, exakt samma ramar. Det var det som var det själva praktiska genomförandet. Så pedagogiken var ju så att deltagarna har inte fått någon information, någon introduktion till någonting. Inga mål eller syfteförklaringar, inget sånt.
Men att det var en typ av ledarskapsutbildning eller?
Ja, Så skulle man kunna säga.
Eller vad fick de med på det annars, så att säga, att avsätta tid?
Så här, alltså Shibboleth-konceptet handlar varken om ledarskap eller om utbildning i klassisk mening. Det handlar bara om starka konstnärliga upplevelser. Mm. Så man kan väl säga att det är en slags guide till livets komplexitet, upplevelseguide till livets komplexitet.
Jag bara tänker hur ni lyckas sälja in att de... Liksom,
ja, det här var ju forskning. Man behöver inte sälja in det genom att på det sättet som om man ska sälja till ett företag.
Nej. Utbildning. Men att de avsatte det var, tiden då?
Ja, eftersom människor är intresserade av lite annorlunda sätt, förmodar jag.
Mm. För du har också intervjuer med deltagare.
I boken, ja.
Även de beskriver ju att många av dem så här, i början att de känner, vad är det frågan om? Vad gör vi här?
Precis. Du föder motstånd, ja.
Exakt. Och man kan, jag menar, som djävulens advokat kan man säga, det låter väldigt flummigt.
Ja, det kan man tycka. Mm. Det kan man tycka, men det är egentligen motsatsen till det. Och dessutom med tanke på hur noga vi har utvärderat studien med alla möjliga vinklar, både biologiska och psykologiska och beteendemässigt och kvalitativa och kvantitativa metoder och flera nivåer på utvärderingsmodellen. Där dessutom så subjektiva och objektiva och blodprover. Så det är,
Men vilka områden är det som, vad ska man säga, som man jobbar med, som man utvecklar?
Ja, alltså, jag kan inte svara på det sättet eftersom det är inte så att det finns något slags... Jag har mål, så här, nu ska vi jobba med empati och det här ska vi jobba med medkänsla, det här ska vi jobba med stresshantering. Då skulle allt det här rasa på något sätt. Det här var ju en ren konstnärlig upplevelse. Det är, och precis som när du går på teater eller lyssnar på musik, så ingen kan säga till dig, nu ska du känna så här eller nu ska du... tänka på att utveckla det här eller något sånt.
Men vad, om man säger så här, vad var det gemensamma då för alla som deltog? Det måste vara någon som alla, så att säga, även om det var individuella exaktheter eller vad man ska säga.
Jag tror att du frågar om hur deltagarna upplevde subjektiva upplevelser av det här. Vad har hänt med dem?
Ja, exakt.
Ja, precis. Då ska jag lyfta fram det som av vetenskap har identifierats som har starkt transformativ förmåga och sätter igång en prövande psykisk arbete. För det är det handlade om. Och det arbete som leder till som ett grekiskt ord som metanoia. Alltså ett ändrat tankesätt. Och det krävs ett mödosamt arbete för att vi ska kunna växa psykiskt. Vi kan aldrig genom bara optimism upptäcka våra möjligheter och vår frihet och den här grundläggande livskänslan. Så deltagare utsattes för någon slags estetisk chock, kan jag börja med. Och det hade med den konstnärliga formen att göra. För den var svårtillgänglig och fragmentarisk med hopp och brott, kontraster och motsägelse. Och det födde stark motstånd. Men det som händer är att man tvingas tänka på annat sätt. Man kan inte ta in det här på ett invant logiskt sätt. Man tvingas att använda fantasin. Man tvingas använda analogier och så vidare. Så du måste med din egen fantasi fylla i luckorna för att få skapa helhet. Du tränar ditt kreativt tänkande på det sättet. Det väckte väldigt starka känslor av överraskning, förundran och också känslor av befrielse. De sa till exempel, jag ser plötsligt med nya ögon. Det är som att se klart ljus och så vidare. Så det var det här estetiska chocken. Sen kommer det som jag kallar för emotionell chock. Känslomässig chock. Och det väckte, den var ju väldigt, väldigt stark och väldigt uttalat. Och alla möjliga känslor väcktes. Vackra och smärtsamma och skrämmande. Och även känslor som de inte upplevde tidigare. Så ibland var det svårt att härda ut. Ibland lämnade någon rummet. Ibland grät någon. Som de sa, det gick inte att värja sig från text och musik. Och då tar jag sen den här etiska chocken. Alltså föreställningar, de konfronterade deltagarna med människors utsatthet, med lidande. Det var också handlade om mänsklig ondska och det drabbade dem väldigt hårt. Och det initierade självprövning, känslor av skuld, känslor av skam och Det ledde till att de upptäckte nya sidor hos sig själv. Och det också gjorde att de kände stark känsla av samhörighet med andra människor. De uttryckte att de ville lindra andras lidande. Och här föds ansvar. Alltså ansvar var det som var så att säga kärnan i det som hände.
Mm.
Det var någon slags vändning mot ansvarstagande. Men jag vill nämna en sak till, liminalitet.
Det är många svåra ord här.
Ja, det beskriver sig mitt emellan tillstånd. Alltså du befinner dig på tröskel att passera en gräns, en inre gräns. Det gör att någonting händer, det gör att du förändras. Och när man är utsatt för de här olika typer av chock, som det estetiska, emotionella och etiska, då befinner man sig just så här. Man känner sig desorienterad, man känner sig ambivalent, man tror att man förlorar kontroll. Och det kan upplevas som en kris, men det är någonting som händer, vi kan förändras. Det är att vi plötsligt ser med nya ögon på nytt sätt och kan reorientera vårt tänkande. Jag vet inte om du har fått svar på din fråga.
Jag tror det. Nej, men för att sammanfatta lite då, om man backar lite då, om man tänker från resultaten eller effekten då som det här sedan ledde till. Bland annat, jag antecknar lite här, det här med minskad stress, psykiskt växande. Man går från strategi till ansvarstagande som ledare i det här fallet. Hur man ser på sig själv och andra och från ett jag-perspektiv till vi-perspektiv bland annat. Och det uppnådde man ju då genom de här estetisk chock, emotionell och etisk chock då, som är någonstans tre beståndsdelar får man säga. Och det centrala här då under utbildningen är ju det estetiska, alltså föreställningar.
Mm.
Men det är ju inte vilka föreställningar som helst. Det är inte att jag går på Dramaten och tittar på första bästa pjäs. Utan det måste ju vara något uttänkt.
Ja, att gå på Dramaten så väljer du vad du vill se utifrån den människa du är och det du är intresserad av. Du dessutom läser kanske i förväg en beskrivning av vad föreställning, hur man ska tolka det och så vidare. Och här, som jag sa, de har inte fått någon introduktion till någonting överhuvudtaget. Tanken är att lämna allt ansvar till deltagare. Det är en slags enorm tillit till människans förmåga att ta ställning i situationer, att utifrån sin egen förmåga ta till sig saker på det sättet man förmår. Så det här handlade inte om vad som helst, som du sa. Utan de här föreställningar, det är jag som har skapat dem. Det är de som jag har använt eller jag har inte utvecklat dem just för forskningen. Utan jag har tagit dem från min litterära salong där jag har redan tidigare utvecklat dem. Så det var inte så att jag tänkte att den här texten skulle vara bra just för att väcka medkänsla eller ansvar eller något sånt. Det är flera saker som skiljer det från en vanlig kulturaktivitet som du annars utsätter dig för. Det är den konstnärliga formen i sig som är lite annorlunda. För den är lite försvarat, fragmenterat. Jag blandar olika typer av texter, poesi, prosa, dokumentära texter, filosofiska kommentarer. Det här är fragment som jag klistrar ihop. Och sen så har jag inspelat musik som också är fragment. Det här är som en reading på en scen. Så du kan inte komma undan ordet. Eftersom det är ingen som spelar någon roll. Det är inga skådespelare som agerar. Och då är det svårt att det finns ingen distraktion. Så orden drabbar dig på ett starkare sätt.
Alltså du får höra texterna?
Ja, precis.
Okay.
Man läser texter, det är ingen som agerar.
Ja, för man blir nyfiken på dem. Ja. För just den biten beskriver du inte i boken. Alltså den exakta innehållet i...
Och det finns en liten beskrivning i metodbeskrivning. Där.
Ja, men precis. Ja, men jag tänker, det är ingen YouTube-video.
Nej, liksom. Precis. Det är ingen video, nej.
Det är därför jag blir nyfiken på det.
Innehållet handlar uteslutande om svåra existentiella ämnen.
Mm. Och de är speciellt utformade för det här. Det är, som du sa, det är inte att man hittar någon, den där pjäsen där borta. Och
nej, utan det är utifrån som jag, alltså utifrån mitt sätt att se och mitt sätt att välja. Det är precis som, ja, men alltså, vem som, vilken konstnär som helst målar en tavla, så kan man säga, varför tar du grönt här? Ja. Så där kan jag inte förklara varför just den texten är så. Men alltså, det handlar om tragiska erfarenheter. Ofta borta de egna upplevelserna. Alltså det handlar inte om här nu i Sverige. Så det är inte så att man kan lätt känna igen sig.
Nej.
I de här texterna. Utan tvärtom. Och de är tagna ur olika källor, som jag sa. Och framförallt stora författare. Som jag tar fragment ifrån. Musiken har ju otroligt viktig roll här. Lika viktig som texter. Och den är ofta väldigt känslomässig, expressiv, intensiv. Och den har någon slags multimodal effekt, att den förstärker texten.
Mm.
Vilket deltagarna har flera gånger då sagt då. Så därmed så förstärker det reflektion. Sen det här sceniska framföranden som jag sa, som inte tillåter någon distraktion. Men man kan väl säga att den här, både den konstnärliga formen, innehållet och framförande ska beröra men också störa. Då finns det den här balansen mellan inlevelse och distans som gör att du går in i det här känslomässigt. Det väcks många känslor, som jag sa, ibland folk klarade inte av att stanna kvar utan lämnade rummet. Men samtidigt så behåller du din förmåga till reflektion. Så du förlorar du inte helt och hållet i något slags sentimentala känslor. Utan
och de fick reflektera tillsammans? Ja.
Sen efteråt så fick de reflektera tillsammans. Och det var också viktigt. Mm. För de flesta var det viktigt, inte alla. Men reflektion var viktigt för att upptäcka bland annat olika upplevelser, hur annorlunda människor upplevde saker och ting.
Mm. Det är vida känt liksom att konst och kultur utvecklar människor på olika sätt. Men det här är ju också ett, vad ska man säga, ett projekt där man har mätt det.
På ett
sätt. Och verkligen format det på ett sätt att kunna liksom verkligen visa på utveckling. Jag tänker också, vad har det här lett till? Har det här som använts? Vad är responsen på boken, och är det här någonting, den här Shibboleth, någonting som används i framtiden för projektet?
Ja, boken har kommit ut för exakt 2 år sedan. Den har sålt redan, det är redan 3 tryckningar och den säljer fortfarande. Och jag får väldigt ofta små meddelande eller mejl från läsare, så man kan väl säga att boken har tagits verkligen emot på ett väldigt fint sätt. Det har intervjuer och podcastar och radioprogram och recensioner och så vidare. Så man kan väl säga att boken har faktiskt legat på en sån där boktopplista, även som nummer 1 ett tag. Så att jag kan inte önska mig bättre mottagande. Om man tolkar det här så verkar det som att det finns särskilt intresse av just den här boken i vårt samhälle.
Mm.
Den berör någonting annat. Den kommer inte med de traditionella budskap.
Finns det en som utbildning? Kan man gå den här utbildningen?
Ja, jag har redan genomfört en utbildning. En förkortad, inte i samma omfattning som forskningsstudie. För Uppsala stift i samarbete med Uppsala universitet. Av allt att döma så kommer vi fortsätta till hösten återigen.
Mm.
Så jag tror att med tanke på att boken har fått sånt genomslag. Att det är någonting nytt som kanske händer. Jag har fått flera meddelande om att människor börjar använda konst och kultur. Inte bara att utveckla ledare, men även i andra sammanhang. Varje gång jag föreläser så får jag höra att det har stärkt människors tidigare tankar. Och att man vågar nu ta till de här uttrycken som kanske tidigare, som du nämnde tidigare, kanske upplevas som något flummigt.
Mm.
Men nu när jag har gjort min studie så kan man ju se att det Vi har ju väldigt hårt data på att även påverka hormoner. Så jag känner ju enorm tacksamhet för att jag har nått ut och påverkat kanske utvecklingen, att man har en annan förhållning till just det kulturella uttrycket, litteratur, teater, musik och så.
Spännande.
Ja, jag tror att i framtiden behöver vi ännu mer ett ledarskap som bygger på praktisk visdom och inte på regler och rutinmässigt beteende.
Ja, jag tänker därför kanske det kommer i framtiden bli ett ökat intresse för det här. Jag brukar ha som sista fråga, förutom att läsa boken, har du någon rekommendation till de som lyssnar?
Vara öppen mot världen och aktivera det här som jag kallar för estetik. Att ha mod att ta in världen, använda sin föreställningsförmåga och också att gå in känslomässigt i saker och ting. Framförallt känslor kopplade till andra människor, inte de egocentriska känslor. Sedan att det kanske landar i någon slags etisk reflektion. För varje möte med människan är ju etiskt möte.
Mm. Om man vill ställa någon fråga till dig, kan man hitta dig någonstans?
Ja, jag finns på LinkedIn.
Tack för att du var med.
Tack själv.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
Well, something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode too.
We're professional unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.